Det här är P1, Sveriges Radio. Explosivt bråk efter avslöjande om hur ett av världens mäktigaste grävnätverk egentligen finansieras och styrs.
Journalister tar inte pengar från staten.
Och som DN-artikeln där Aftonbladet pekas ut som verktyg för gängkriminella.
Jag tycker att DNs artikel är ett haveri.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Den stora landvinningen inom den grävande journalistiken det senaste decenniet har varit stora internationella samarbeten om enorma dataläckor. De brukar ha namn som Panama Papers, Pegasus Project eller Laundromat och vara samordnade av internationella grävorganisationer. Men i veckan har det blivit stor bråk just i internationella grävkretsar efter en artikel på franska grävsajten Mediapar. Där publicerades explosiva anklagelser mot det idag resursstarkaste av de internationella grävnätverken, Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. Reporter här är Lasse Truedsson.
Jag tycker det här avslöjandet är väldigt allvarligt.
Fredrik Laurin har jobbat med granskande journalistik sedan 1990-talet och samarbetat med de stora internationella grävorganisationerna i princip sedan de startades.
Det primära är väl att det ifrågasätter 20 år av otroligt viktig journalistik, nämligen samarbete mellan journalister i en globaliserad värld. Och det är en nödvändighet idag. Men om aktörer som OCCRP visar sig vara finansierade och kontrollerade av en statlig aktör, då tappar vi ju trovärdighet och det är otroligt allvarligt.
OCCRP har sitt formella hem i USA men grundades 2008 i Bosnien för att rapportera om brott och korruption på Balkan. Senare har verksamheten växt enormt. Idag har OCCRP 200 anställda spridda över flera världsdelar och en årlig budget på över 200 miljoner kronor. Man samarbetar med några av de ledande medierna i världen som New York Times och Le Monde och i Sverige bland annat med SVT:s Uppdrag granskning och TT.
OCCRP är fantastiskt. De är mycket professionella och de har byggt ett nätverk av Guds nåde. Det finns nästan ingen oberoende journalist i forna Östeuropa som inte på något sätt är anknuten till OCCRP. De erbjuder lön, de erbjuder bra projekt och de är journalistiskt professionella.
Men så i måndag släpptes den granskning av OCCRP som det tisslats och tasslats en del om det senaste året. De explosiva uppgifterna gör gällande att organisationen dolt omfattningen av sitt beroende av USA:s regering som sammanlagt står för ungefär hälften av organisationens pengar.
Problemet är att de har valt att inte vara transparenta om att det är en statlig aktör som ligger bakom deras finansiering som är omfattande, vilket är bra, men att det är en statlig aktör.
Granskningen publicerades först i franska Mediapar, men senare i en rad samverkande mediesajter. En av författarna till texten var Stefan Candea.
Okay, I'm Stefan Candea, I'm a Romanian journalist and I've been working in investigative collaborations, let's say, most of my professional life, 25 years.
Han tycker att kravet på en medieorganisation att vara öppen, transparent, ska vara högt.
To see that the payroll of this organization, half of it, it's paid by the US government for the last decade, every year, think that you should put as a journalistic organization somewhere on your website and explain.
Men här behövde han och hans grävkollegor gå djupt in i dokument och göra egna beräkningar. Have they actively even hidden this fact?
Well, the audits are not on the website. And you have to put all of this together and start to calculate how much does it come from who. So yes, you can find some of this information in a short version, but it's not, you know, in your face.
Granskningen av OCCRP gjordes ursprungligen för det nordtyska public service-bolaget NDR. Men NDRs ledning har valt att inte sända granskningen. När vi söker kontakt med den NDR-anställde John Götz som lett granskningen är det bolagets pressavdelning som avböjer en intervju. NDRs chefer har förklarat att granskningen inte passar kanalens format och publik, men utesluter inte att rapportera om den när den publicerats av andra. Stefan Kandia framhåller att NDR filmade intervjuer med OCCRP-grundaren Drew Sullivan, där han inte var tydlig om finansieringen.
Those interviews had dissonance to what we found out from the documents first, because the main claim was this organization is very transparent and we have a lot of donors, but no single donor can be called a dominant donor.
Vi har fått referat från NDRs inspelningar med OCCRP-chefen Drew Sullivan, där han säger att USAs regering är en av de största finansiärerna av OCCRP, men det är ingen hög procent, som man uttrycker sig. Men när granskarna stödda på officiella dokument i USA räknar ihop allt stöd organisationen fått, så står USAs regering för mer än hälften. Vissa år så mycket som 80%. USAID, USAs sida kan man säga, säger i inspelningar att de inledningsvis var den enda betydande givaren.
John Götz på NDR klär ju av, tyvärr, en god vän och partner sedan många år. Drew Sullivan som har initierat och varit ledare för OCCRP. Han klär ju av honom i sin granskning av OCCRP. Drew ljuger ju tyvärr fast sig.
Delar av de amerikanska anslagen har begränsningen att de inte får användas till rapportering om USA. När det kritiseras i granskningen svarar OCCRP att de har andra pengar som kan användas för det och anger ett antal exempel på sådana granskningar.
I was surprised about this finding. I didn't know about it. I don't know if all the governments and actually if all the donors, private or governmental, have this type of strings attached. What do you do as a journalist working in that position if half of your payroll is paid by that money? You'll think about twice when you attack a story.
But just to be clear, have you in your research here found any problems with the stories reported through and with the help of OCCRP?
We never questioned the quality of the reporters or the stories. This is just an exposé about the leadership and the lack of transparency of this organization.
Skulle du känna dig bekväm i att ge dig in i att, som du gjorde med Panama Papers eller flera andra exempel, att fortsätta jobba med dem?
Jag har jobbat med de personer som har startat och drivit OCCRP i flera decennier.
Fredrik Laurin, igen.
Jag känner dem väl, men ytterligt professionella. Men min förhållningssätt till dem har alltid varit, jag har till och med skojat med dem och sagt, oh, now you're here, well, the CIA is here, the meeting can start. Och då blir de sura på mig och då har jag sagt, men kom igen grabbar, var kommer pengarna ifrån? De har gjort fantastiskt arbete och jag har gärna samarbetat med dem på det sättet att jag har tagit emot kunskap och vi har samarbetat, men jag ingår inte i deras projekt och jag absolut tar inte betalt av OCCRP.
I Sverige har det under lång tid varit SVTs Uppdrag granskning som publicerat de stora internationella gräven, vissa av dem i samarbete med OCCRP.
Jag heter Axel Björklund, jag är ansvarig utgivare och projektledare för Uppdrag granskning på Sveriges Television. Jag ska konstatera att det finns ett antal frågor som vi har ställt nu till OCCRP med anledning av granskningen och som flera andra partners också har ställt då, och som vi ska få svar på, men vi vet faktiskt inte när de kommer.
Visste du omfattningen av amerikanskt ekonomiskt stöd till OCCRP innan det här kom ut i veckan?
Ja, det var kanske en stretch att säga att jag visste omfattningen, men det var ju absolut känt att det amerikanska stödet var viktigt och avgörande för OCCRP. Det var det ju för allmänheten och för oss. Det som jag känner mig oerhört trygg med är att för oss har det fungerat som en utmärkt plattform för att kunna samarbeta med skickliga journalister världen över.
Axel Björklund tar upp att granskningen hos Mediapar och de andra sajterna är ganska aggressiv, nästan insinuant formulerad ibland, mellan de mer konkreta uppgifterna.
Den här artikeln väcker en del frågetecken också runt tillkomsten och kring agendan för artikeln. Den är lite speciell. Det behöver inte betyda att den inte stämmer, men den har en ton som är ovanlig och som gör att man också ska vara lite försiktig med att dra för stora slutsatser för snabbt. Jag uppfattar ju att man har ganska dåliga svar både från MDRs och från OCCSPs sida i originalpubliceringen. Sen har man kommit med tillkommande svar som är mycket, mycket bättre.
Exempelvis gäller det frågan om att USA haft vetorätt över tillsättningen av personal.
Så som OCCRP förklarar det här med vetorätten till tillsättningen av centrala personer, ja, då har jag inget problem med den.
USAs biståndsmyndighet USAID skriver in i sina kontrakt vem som är ansvarig person för ett anslag. Om den personen byts ut står det i kontrakten att USAID måste godkänna nya utnämningar. Det här kritiseras i granskningen, men Axel Björklund tycker alltså inte att det är så bekymmersamt. Man kan ju tänka sig att det här påverkar anseendet för en del av de granskningar OCCRP har varit i närheten av. Alltså, man kan säga ja, de där, det vet man ju. Det är ju amerikanska pengar, de företräder ett amerikanskt intresse.
Det är ju... Det olyckliga, alltså, har man inte kött på benen för den här publiceringen, men nu säger inte jag att man inte har det, jag vet varken eller, men jag säger att det finns saker som tyder på lite både och, får man väl säga då. Det är klart att det är en enorm potentiell skada för, sett till hur en rysk oligark kan bortförklara ni är bara ute efter mig för att ni är amerikaner, ni är utsända av USA. Alltså, det är klart att det är den effekten, men det får man ju också strunta i. En granskning och håller den så håller den. Men däremot så blir det väldigt viktigt att den har på fötterna.
Journalister,
tillbaka till Fredrik Laurin.
Tar inte pengar från staten, det lär man sig på journalisthögskolan. Då tappar man det enda kapital man har, trovärdighet. Och det är det som händer med OCCRP nu.
Vi på medierna har sökt OCCRP, men hittills inte fått något svar. Nu har det blivit dags för den heliga stunden när vi dyker ner i nyhetsflödet för att plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått. Vi börjar med ett litet ekonomisvep, för just nu tycks det råda silly season bland mediekoncernerna. I veckan meddelade NVT Media att de inleder ett korsvist ägande med Bonnier News Local. Sen tidigare har Bonnier det upplägget med koncernen Gota Media. Det kommer innebära att mediekoncernerna kan samarbeta om till exempel teknisk utveckling och annonsaffärer. Även norska Amedia, som i sin tur äger en bit av Bonnier News Local, köpte i veckan den danska koncernen Berlingske Medier. TV4 Nyhetsmorgon fälls av granskningsnämnden efter ett inslag om ett Kalla fakta-program som vi på medierna granskade i våras om de så kallade dödsgruvorna i Kongo-Kinshasa. Programledaren i Nyhetsmorgon sa att de gruvor som Svenska Exportkreditnämnden gett kreditgarantier till använde sig av barnarbete. Men det stämmer inte. Det var en annan gruva i samma område som använt sig av barnarbete. Hovrätten friar Expressens chefredaktör och ansvarige utgivare Claes Granström från förtal. Som vi på medierna kunde avslöja i våras så fällde en tryckfrihetsjury och sen även tingsrätten Claes Granström för förtal. Tidningen stämdes för grovt förtal av en klimataktivist efter att de publicerat en artikel 2022 om en klimataktion på E4. I artikeln publicerades personliga uppgifter om flera aktivister, såsom namn, bild, var de bor och brott de tidigare misstänks för. En av uppgifterna var felaktig. Och aktivisten stämde Expressens chefredaktör Claes Granström, som i våras dömdes av tingsrätten för förtal. Men nu har hovrätten alltså beslutat att helt frikänna Granström från brott. Och så har vi ett genmäle gällande förra veckans reportage om Affärsvärldens sponsrade klimatgranskning. En intervjuperson i inslaget säger där att den här satsningen är en affär för tidningen. Affärsvärldens styrelseordförande Peter Benson skriver: Affärsvärldens bevakning av den gröna omställningen gör vi som en samhällsinsats. Ekonomiskt är den minusaffär för oss, även inräknat den finansiering som vi fått från 7 personer. Men den möjliggör att viktig journalistik kan nå ut till fler. Förra veckan publicerade Dagens Nyheter en lång intervju med affärsmannen Joakim Kilenstierna. Den handlade om hur han det senaste året blivit utpressad, levt på flykt och under ständiga hot. Men mitt i intervjun fanns även en uppgift som fick oss på medierna att haja till. Under november förra året fick affärsmannen ett meddelande från utpressarna. Han och hans företag skulle hamna på löpsedlarna i veckan. I reportaget görs det en stor sak av att det 8 dagar efter hotet kom en publicering i Aftonbladet. En granskning av Kilenstiernas bolag baserad på en 15 år gammal bandinspelning. Erik Petersson har i veckan pratat med de inblandade och hittar en historia full av vändningar.
Det vi har berättat då i vår publicering, det är en del i den här utpressningen som då handlar om hot om att läcka inspelningar, telefonavlyssningar som då finns inspelat, att läcka dem till medier.
Det här är Anna Åberg, redaktionschef på Dagens Nyheter.
Och det vi har kunnat se då är att i ganska nära anslutning till att de här hoten då framförs så publicerar Aftonbladet en artikel baserad på de här inspelningarna då.
DNs reportage handlar alltså om de hot som Joakim Kilenstierna och flera personer runt omkring honom levt med det senaste året. Utpressarna sa att de drev in en gammal skuld. Och vid sidan om hot har det dessutom riktats brandbomber mot hans kollegor. I DNs reportage får Kilenstierna säga: utpressarna använde media för att effektuera hot. Och att publiceringen kan vara samma sak som en brandbomb.
I den nyutgivna boken Operation Playa, kokainets väg till Sverige, har journalisten och författaren Rickard Andersson granskat ett av Sveriges genom tiderna största knarkmål.
Så här låter Aftonbladets publicering från den 20 november 2023.
I inspelade samtal hörs företagsledaren Joakim Kilenstierna beskriva upplägg för penningtvätt och hur han stoppar in politiker och folk.
Kilenstiernas kommentar till Aftonbladet var att det här är bullshit och att det inte stämmer. Det är alltså den här publiceringen som kommer bara 8 dagar efter att utpressarna sagt: i veckan kommer ditt bolag hamna på löpsedlarna.
Jonathan Jeppsson, jag är då gräv- och samhällschef
på
Aftonbladet. Ja, DN har publicerat en otroligt insinuant artikel där Kilenstierna då får rakt upp och ner beskriva hur vi har samarbetat med kriminella för att pressa honom, för att de ska kunna pressa honom på pengar. Och jag tycker att DNs artikel är ett haveri, och det allvarliga i det här är att vi har inte fått bemöta de direkta anklagelser han kommer med. Det är min springande punkt.
Ja, på Aftonbladet är man förbannade. Till den första versionen av DNs artikel fick Aftonbladet bara svara på generella frågor.
Hur ser ni på att ni riskerade att bli ett verktyg för gängkriminella? Gjorde ni något pressetiskt övervägande? Det var de 2 frågorna.
Vilken fråga hade du velat ha, så att säga?
Nej, men att de mycket allvarliga anklagelser om att vi haft direkt samröre och varit i maskopi med gängkriminella, så till den grad att vi har liksom anpassat våra publiceringar efter de hot som riktats mot Kilenstierna. Det hade väl varit rimligt att vi skulle få fråga om och kunnat bemöta, vilket vi inte fick.
Nej, men det är befogad kritik.
Anna Åberg på DN igen.
Det är något som vi har pratat om efter publiceringen. Att Aftonbladet är nådde oss också att de upplever inte att de har fått veta exakt vad det är de ska bemöta. Det kanske var väl övergripande det som de har fått bemöta. Så ska det inte vara.
Efter DNs första publicering hör Aftonbladet av sig och får göra ett tillägg där de starkt tar avstånd från anklagelsen och säger: Att vi på något sätt skulle samarbetat med eller få tips från gängkriminella är befängt. Men alldeles oavsett huruvida Aftonbladet fått bemöta det hela kvarstår ju grundfrågan. Vad är det som faktiskt hänt här? Vi på medierna har läst stora delar av utpressarnas långa chatt med Kyllenstierna och vi hittar också det meddelande som DN lyfte fram i sin publicering. Den 12 november, 8 dagar innan Aftonbladets publicering 2023, skriver utpressarna: denna vecka kommer du och dina företag hamna på löpsedlarna. De skriver också att hans medarbetare inte längre betraktas som oskyldiga utan medbrottslingar till din blåsning. Vi hittar också ett äldre meddelande. En månad tidigare, i oktober 2023, har utpressarna skrivit: om du tror att du ska lura folk att du inte fått pengarna, ska du veta att vi har bandinspelningar som media kan få tillgång till. Det finns ju ett sätt att säga ett tidssamband här. Vad tänker du om det?
Jag tänker ingenting. Vi vet att vi har tårt på fötterna och att vi inte har varit i kontakt med några gängkriminella överhuvudtaget. Liksom den enda som vi har varit i kontakt med är bokens författare. Och det var mer upplysningsvis för att kontrollera vissa uppgifter.
Ja, så var det här med författaren till boken Operation Playa, kokainets väg till Sverige, som Aftonbladet baserar sin artikel på. En av dem som står i centrum för den här boken är Jonas Falk. Han var länge misstänkt i en av de största knarksmugglingsutredningar i svensk historia, den så kallade Operation Playa. Han fälldes i tingsrätten för knarksmuggling men friades senare i hovrätten. Sedan dess har han även blivit dömd i spansk domstol för penningtvättsbrott. Och häng med nu. Falk är även misstänkt som inblandad i utpressningen av Kyllenstierna, som DNs artikel berättar om. Polisen har efter en husrannsakan hittat hotbrev i hans dator och en förundersökning pågår. I den här boken finns en transkribering av de avlyssnade samtalen med Kyllenstierna. Var det ni som tog kontakt med författaren eller var det författaren som tog kontakt med er?
Det var vi som tog kontakt med författaren och pratade med honom. Och man ska tänka på att den här boken, ja, men den slår ju åt alla håll. Där är liksom, den slår mot polisen, den slår mot Jonas Falk, den slår mot Kyllenstierna och Björn Rosengren. Alltså den har inga lojaliteter.
Jag heter då Rickard Andersson.
Rickard Andersson är journalist och författare.
Publicerat många år för Kataloniens största veckotidning som heter El Triangla.
Och alltså även författare till boken Operation Playa, kokainets väg till Sverige. I DNs första publicering var han inte med alls. Men då Aftonbladets publicering så tydligt byggde på avslöjanden från hans bok kände han sig ändå utpekad.
Nej, men för de som är insatta i det, och det är en hel del av människor, de läsarna förstår ju direkt att DN syftade på min bok, mitt bokprojekt.
Han hörde då av sig till DN och i den nuvarande webbpubliceringen refereras hans version. Men inte heller i den nuvarande artikeln är han namngiven. Han säger också att det var Aftonbladet som hörde av sig till honom när de fick reda på att han höll på med en bok om fallet. Han säger även att det finns en rad omständigheter som gör att hans bok inte kunnat vara ett verktyg för utpressarna. Boken fanns ute långt innan utpressningen av Kyllenstierna ens inletts.
Ja, det är ju det att vi gjorde ett provtryck då oktober 2022 som vi distribuerade till Noah. Vi distribuerade till vissa inblandade. Den transkriptionen av samtalet fanns ju med i det provtrycket. Det är ju bevisligen så. Skulle jag då ha deltagit i, eller varit koordinerad med någon typ av utpressning, det finns ju liksom ingen möjlighet. Jag förstår att folk vill se ett mönster. Jag kan förstå det, men det här är inget annat än ett väldigt märkligt sammanträffande.
Den här författaren då, han känner ju sig som utpekad som en länk i en utpressning. Vad har ni egentligen som talar för att han är det?
Nej, Alltså ingenting, eftersom i Aftonbladets publicering så framgår inte vem som har lämnat uppgifterna.
Tillbaka till Anna Åberg på Dagens Nyheter.
Den här författaren förekommer i Aftonbladets publicering och pratar om sin bok. En person som har så djup insyn i den här förundersökningen som, där de här inspelningarna förekommer. Vi har inte överhuvudtaget sett honom som uppgiftslämnare till Aftonbladet och heller då inte som att vi pekar ut honom som den som ska ha lämnat uppgifterna eller ha någonting med de här utpressarna att göra.
Men grundfrågan här är väl också så här att det är en rätt hård anklagelse. Räcker det med det här tidssambandet för att komma med den anklagelsen, tycker du?
Vi säger ju inte att Aftonbladet har varit liksom i händerna på de här utpressarna, utan vi redogör för ett händelseförlopp och sen får Kylenstierna då prata om sina misstankar och känslor. Aftonbladet får också svara på det.
Vi på medierna har som sagt läst stora delar av chatten mellan Kylenstierna och utpressarna. Och det finns fler meddelanden som är intressanta i det här sammanhanget. Meddelanden som talar emot slutsatsen att Aftonbladets artikel har med utpressningen att göra. Samma dag som Aftonbladet publicerar sin artikel skriver utpressarna: den person som skrivit bok är inte vän med någon på vår sida. Det är en person som är vän med polisen. Och senare, samma dag, läs tidningen om en bok som en person skrivit. Denna person arbetar med polisen.
Ja, jag blev nästan stum. Om DN har haft tillgång till de här uppgifterna och valt att undanhålla dem, så är det... Ja, det jag vet inte vad jag ska säga. Det är upprörande.
Tillbaka till Anna Åberg igen på Dagens Nyheter. Vad tänker du om de där meddelandena i chatten mellan Kylenstierna och utpressarna?
Ja, men det jag tänker är ungefär samma sak som vi har pratat om tidigare här. Att vare sig i artikeln eller i de här chattloggarna så nämner man ju vem som är uppgiftslämnare till Aftonbladet. Så att jag kan inte riktigt se att det liksom skulle tala emot det händelseförlopp som vi har redogjort för.
Aftonbladets publicering från november 2023 inleds med att referera till den nyutgivna boken. Senare i artikeln står det: i boken Operation Playa avslöjas nu att polisen under utredningens gång hade avlyssning på Joakim Kylenstiernas telefon. Efter det refereras det inspelade samtalet som avslöjandet bygger på.
Det står ju att de uppgifterna kommer från hans bok, att det är där det avslöjas.
Det står att uppgifterna finns i hans bok.
Det står att...
Inte att uppgifterna har kommit till Aftonbladet.
I boken avslöjas nu.
Ja, men det är inte samma sak som att det är därifrån den ursprungliga uppgiften om att inspelningarna finns når Aftonbladet.
Men det blir ju som att ni gör en superdetaljerad och väldigt, väldigt så rigorös läsning som råkar tala till er fördel här.
Jag håller verkligen inte med, Erik.
Alltså, jag menar, det här är ju, båda är ju indicier, men det är väl ändå ett indicier som talar mot den slutsats ni drar i er artikel.
Nej, jag tycker inte det. Jag håller inte med om det.
Inte det att göra sig dum?
Det tycker jag inte.
Tillbaka en sista gång till Jonathan Jeppsson på Aftonbladet.
Om det är ett sammanträffande det där, så är det ju ett rätt rejält sammanträffande ändå.
Ja, jag vet inte vad jag ska ha för uppfattning om det. Vi vet att vi har inte haft något sådant samröre, och våra publiceringsbeslut diskuterar inte vi med någon annan. Så det är fullkomligt omöjligt att någon skulle kunna nåts av informationen om att vi skulle publicera just då när vi gjorde det.
Vi har vid flera tillfällen sökt Joakim Kylenstierna via hans advokat som inte återkommit till oss. Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent för medierna är Erik Petersson. Ljudet sköter Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.